Vad innehåller egentligen kosmetika? Vem bär ansvaret för att kontrollera de produkter vi dagligen smetar in oss med?
Kosmetikaförordningen är ett väldigt robust regelverk och innehåller väldigt, väldigt mycket krav på företag för att säkerställa att produkter är säkra för människors hälsa. Men våra stickprovskontroller har ju visat att företag inte alltid följer regelverket.
Du lyssnar på Om vetenskap, som den här gången handlar om huden och de produkter vi lägger på den. Hur säker är kosmetika? En definition som inte bara rymmer smink utan också hudkrämer, lotions och tandkräm. Jag heter Sofie Persson. Ja, kosmetika används av nästan alla på ett eller annat sätt. Och användningen, framförallt av smink, har gått ner i åldrarna. På 90-talet köade ungdomar i dygn för att få tag på en eftertraktad konsertbiljett. Ett decennium senare bildades långa köer när klädeskedjor som H&M släppte designsamarbeten med till exempel Karl Lagerfeld eller Versace. Idag köar barn och unga när nya sminkaffärer eller sminkmärken lanseras med goodiebags som lockbete. Det har gått så långt att apoteks- och butikskedjor våren 2024 infört åldersgräns på avancerade hudvårdsprodukter eftersom de faktiskt kan skada ungas hud. Hudlotions, ansiktskrämer, foundations, concealers, anti-age-krämer. De ska återfukta, ge huden lyster, täcka fläckar och ojämnheter eller minska rynkor. Fokus är på den påstådda funktionen, men få verkar fundera på om produkterna kan ha en skadlig påverkan. Går ämnena in genom huden? Hur långt in i kroppen kommer de? Och kan de orsaka någon skada där? För att ta reda på det måste vi först förstå hur huden fungerar. Emma Sparr är professor i fysikalisk kemi och kolloidal biologi vid Lunds universitet.
Så huden är ju ett stort organ. Man brukar säga att det är vårt största organ. Den är nästan 2 kvadratmeter. Det beror förstås på hur stor man är. Och den består av flera olika lager. Underhud, läderhud och överhud. Överhuden då också kallas epidermis. Och sen i dessa delar så gör man en indelning i ytterligare lager. Och den allra översta delen av överhuden, epidermis alltså, kallas hornlagret. Och det är den delen av huden som utgör hudens främsta barriär, det vill säga skyddar oss.
Lever den eller är det döda?
Nej, det är en dött lager. Så att den innehåller döda keratinfyllda celler som kallas konusyter. Och dessa ligger inbäddade i en fett, vad man ska säga, matris. Eller man brukar likna det vid en tegelstensvägg. Så de döda cellerna är tegelstenarna och så omgivande murbruket är fett. Och den är typ 20 mikrometer tjock. Den är lite tjockare på ryggen och tunnare på läpparna. Om man har haft skoskav någon gång och så har man fått en blåsa på hälen och sen så kan den där efter ett tag så lossna den lite och så tar man av en bit. Det är hornlagret.
Förutom hornlagret består överhuden också av 4 andra lager och det innersta kallas tillväxtlagret. Det är här nya hudceller skapas och det tar ungefär 27 dagar från att hudcellen skapas till dess att vi får ny hud i hornlagret.
Huden förnyas, den byts ut hela tiden så att det byggs upp underifrån. Man har en process där celler som är levande längre ner utvecklas och bildar det som sen är de här konusyterna i den övre lagret av huden. Så det är en process där saker kommer underifrån och skavs av ovanifrån. Så att det är en förnyelse hela tiden.
Men vad har vi för nytta av huden? Huden fungerar som en transportbarriär mot att ta upp olika molekyler, till exempel kemikalier och bakterier. Den är också ett mekaniskt skydd som är starkt och tänjbart. Och kanske det viktigaste, den släpper inte ut vattnet från kroppen.
Vi är ju typ vattenrika kroppar och vi vistas i normalt sett torr omgivning. Hade vi ställt ett glas med vatten på bordet så hade ju det dunstat bort. Men vi dunstar inte bort och det är för att det finns en barriär, ett skydd för detta.
Emma Sparr ser huden som ett mycket effektivt material. Och som alla material påverkas hudens molekyler av omgivningen. Om det är hög luftfuktighet eller om du badar så tas vattenmolekylerna upp av huden. Dessutom sväller korneocyterna i huden, de döda cellerna vi tidigare jämförde med tegelstenar i en mur. Men det här är en effekt som snabbt går över.
Det som också händer är att när du går upp på badet och går ut i rummet så kommer den svälla av igen. Och är du i ett rum där det är torrt, en låg fuktighet, då kommer det finnas en drivkraft för vatten att lämna. Så att det torkar ut din hud, vatten dunstar. Så har du översta lagren i huden i kontakt med en torr omgivning så kommer vatten dunsta bort.
Vattnet påverkar fetterna och proteinerna i huden och får materialet, det vill säga huden, att gå från fast fas till mer flytande fas. En fasövergång från fast till flytande kallas inom kemin att materialet smälter. Så huden smälter lite av vattnet. Och det ger huden en annan struktur. Den känns inte så torr och den blir mer genomsläpplig.
Samma sak kan man åstadkomma med andra molekyler än vatten. Och det gör man med många av de här komponenterna som finns i fuktkräma.
Så vatten är för flyktigt för att huden ska kännas mjuk och smidig någon längre tid. Istället smörjer vi ofta in oss med krämer som brukar kallas återfuktare.
Vokabuläret, ordbruket är ju att det handlar om vatten. Jag är lite tveksam till detta ordbruket.
De flesta så kallade återfuktare innehåller helt andra komponenter än vatten för att ge den återfuktande effekten.
Förutom att huden då består av de här döda cellerna och fetter och lite vatten så innehåller den faktiskt ganska mycket av små molekyler som kallas natural moisturizing factor. Till exempel karbamid som ett annat namn är urea, samma sak. Och laktat och aminosyror och lite glycerol och så vidare, va? Sockerarter. Så små molekyler och de ungefär samma typ av komponenter hittar man i hudkrämer.
Men krämer kan också ge den här återfuktande känslan om man tillsätter feta molekyler eller molekyler som är lösliga i olja och som gör att hudens egna fettmolekyler, lipiderna, går från fast till mer flytande. Vilket i sin tur leder till att huden känns mer elastisk och tänjbar. Mekanismen som får det här att hända kallas smältpunktssänkning och det kan alltså uppnås på flera sätt.
Det finns olika verktyg man kan använda för att smälta hudens lipider. En är att tillsätta vatten, ett är att höja temperaturen, ett är att tillsätta små vattenlösliga ämnen, de här moisturizers eller vad vi vill kalla dem. Och ett annat är att tillsätta några feta molekyler, fettlösliga molekyler.
Det är ju fantastiskt att huden fungerar som en effektiv barriär för att hindra farliga ämnen från att komma in i kroppen. Men att huden är så tät gör det också svårt att inta läkemedel genom den. För att huden lättare ska kunna ta upp läkemedel kan man tillsätta till exempel oljelösliga små molekyler, precis som i återfuktande krämer, men som nu kallas penetrationsförstärkare. Och som gör huden mer flytande och på så sätt mer genomtränglig. För att ta upp läkemedel via huden används ofta plåster, som exempelvis nikotin, hormon och sjösjukeplåster. Och det är ingen slump.
Man sätter dem på ett plåster.
Mm.
Och hur är det under plåstret?
Ja, det blir lite uppfuktat på något sätt.
Det är ganska fuktat där, ja. För det har man ju täppt till.
Ja.
Och det knepet att man täpper till kallas okklusion då. Det är ett känt knep för att öka upptaget. Och det man i princip gör är ju att man ökar fukthalten i huden när man har ett plåster. Och då smälter man lite av de här komponenterna, hudens komponenter. Och då gör man det lite lättare att ta sig över.
Den effekten uppstår även när man har skyddshandskar på sig.
Man har handskar på sig ett bra tag. Under handsken så blir det ungefär som under plåstret. Ganska fuktigt. Det vill säga, handsken är ett skydd, men huden är lite sämre skydd än den brukar vara.
Just det, så när man tar av sig handskarna är man lite ömtåligare för saker.
Ja, precis.
Så huden är en bra barriär och det är ganska svårt för ämnen att ta sig in. Men å andra sidan lägger vi ju på otroligt mycket krämer, lotions, smink och annat direkt på huden. produkter som innehåller väldigt många ämnen. Hur vet vi att de inte går rätt genom huden och vidare ut i kroppen?
Är det stora molekyler så tar de sig inte in. Då ligger de på ytan. Små molekyler, ligger det på ytan så kommer det så att säga att penetrera lite grann. Men väldigt lite eftersom det är svårt att ta sig in. Och en del lite mer och kanske beroende på vad de sätts till tillsammans med. För det kan ju finnas så att man har någon molekyl i den här krämen eller vad det är. Som har som effekt att den till exempel då påverkar hudens molekyler på ett sätt så att den blir mer genomtränglig. Det påverkar det också transport av de andra molekylerna som man sätter till tillsammans med den. Så det är orimligt att säga att det inte tas upp överhuvudtaget. Utan små molekyler tränger in till en viss del. Men uppenbarligen inte så effektivt så att man tycker att det är ett bra sätt att ta upp många typer av läkemedel. Där man vill ha igenom höga doser kanske snabbt. Sen är det ju då förstås för varje fall en fråga om hur mycket, om det bryts ner längs vägen och i vad mån det är en skadlig nivå eller inte. Men det finns ju på något sätt ingen anledning att lägga en massa små molekyler på huden om man inte...
Men det gör ju framförallt kvinnor. Mm. Sätter på sig en massa olika smink och concealer och foundation och hudkrämer och... Ja.
Mm. Så kan man väl säga att i de här hudkrämerna så är det ju ganska basic ingredienser. De är ju lite lika, de här natural moisturizing factor, det har någon fett och någon... Många komponenter i de här produkterna kanske är rätt så lika sånt som man har där ändå. Men sen kan det ju finnas andra substanser som är antingen där i små mängder eller tillsatta för att ha någon speciell funktion. Jag vill inte säga utan att veta, men att jag tänker att det finns en poäng att vara lite eftertänksam.
Inom EU finns en förordning som reglerar hur man ska bedöma om en kosmetisk produkt är skadlig eller till och med farlig. Man bestämmer hur mycket av ett ämne som får ingå i en produkt utifrån ämnets möjliga negativa hälsoeffekter och hur mycket av det här ämnet användaren kan exponeras för, till exempel hur ofta en produkt används och var på kroppen. Därefter läggs det på en säkerhetsmarginal för osäkerheter i skattningen, som variationer i studierna som ligger till grund för bedömningen och variationer mellan olika människor. De ämnen som blir förbjudna inom EU sammanställs i en lista i bilaga 2 i EU-förordningen 1223-2009 som kontinuerligt uppdateras. Specifika ämnen går även att slå upp i Cosmetic Ingredients Database, COSING, som består av databaser där alla kosmetiska ingredienser är listade. Så det finns ett tydligt regelverk. Ansvaret för att det följs ligger på den som producerar varan. Kontrollmyndighet i Sverige är Läkemedelsverket och där jobbar Elmira Tavosi som senior utredare.
Alltså det kosmetiska regelverket är utformat på det sättet att det finns inget förhandsgodkännande och det är otroligt viktigt att förstå, för det är ett begrepp vi märker slängs ganska fritt omkring att man säger att ens produkter är godkända eller så. Det finns inget förhandsgodkännande utan ansvaret fullt ut ligger hos industrin. Det är företag som faktiskt säljer eller sätter den här produkten på den europeiska marknaden. Sen så har vi myndigheter som i Sverige är vi på Läkemedelsverket och även Sveriges kommuner. Vi har en skyldighet att utföra stickprover av de produkter som redan finns på marknaden för att se att de uppfyller regelverket. Och då har vi olika befogenheter att göra det. När vi gör våra stickprovskontroller så det är baserat på lite olika faktorer. Ibland så kollar vi enbart märkningen. Ibland kollar vi själva det här vetenskapliga dokumentet eller andra dokument för att se att de faktiskt uppfyller kraven. Och ibland kan det vara att vi utför kemiska analyser för att se om produkten exempelvis innehåller ett förbjudet ämne eller ett ämne som överskrider exempelvis en fastställd koncentrationsgräns enligt regelverket. Så att våra prover eller våra kontroller, de är lite olika beroende på vad vi kontrollerar just för den produkten.
Men det är stickprover så det görs ju inte på allt.
Nej, det är helt omöjligt för oss att kunna göra det och det har vi inte ens möjlighet för eftersom att vi har den utformning vi har på regelverket. Men det jag kan säga är ju att det är industrins ansvar när de sätter en produkt på marknaden. Och dessvärre har ju våra stickprovskontroller visat att många produkter brister. Att det är företag som är väldigt stora och väldigt kunniga och följer regelverken. Och det är andra företag som ibland inte känner till att det finns ett regelverk eller då brister i de kraven som ställs.
Mm. Det här, hur långt ämnen i en produkt går in genom huden, görs det tester på sånt?
Vi gör inga sådana tester specifikt.
Och det är alltså inte heller ofta det görs kontroller på att produkterna verkligen innehåller det som står i produktblad och dokument. Marie Lodén är apotekare i grunden och har stor erfarenhet av hudprodukter och forskning om hudgenomtränglighet. I början av sin karriär jobbade hon på Försvarets forskningsanstalt i Umeå, där hon med hjälp av överbliven mänsklig hud från bröstlyft och bukplastikoperationer tittade på hudens upptagningsförmåga av kemiska stridsmedel för säkerhetsbedömningar av förgiftning och andra symptom. Hon har också jobbat i dryga 20 år på ACO som forsknings-, utvecklings- och kvalitetschef. Och man kan säga att hon är mamman till produkter som de storsäljande krämerna Miniderm och Canoderm som används av många torrhudade. Idag driver hon konsultbolaget Eviderm Institute där hon bland annat gör säkerhetsanalyser av nya kosmetiska produkter.
Så att då när man har ett nytt recept så måste man låta en säkerhetsbedömare som har en vettig utbildning bedöma säkerheten för produkterna. Och då måste man veta hur produkten ska användas.
Om jag gör en lotion och jag gör en beskrivning av allting som ingår och lämnar in det till myndigheterna.
Nej, det gör du inte. Du lämnar inte till myndigheterna för du är själv ansvarig för det hela. Du får ingen förhandsgodkännande från myndigheter. Det är bara läkemedel som får det och även såna här biocidprodukter. Men du får ingen godkännande utan någon myndighet på det hela.
Nähe.
Utan myndigheter kan bara klaga och tycka att du har gjort en dålig grej. Liksom,
men då hänger jag inte riktigt med. Är det ingen som testar min produkt och ser att
nej,
det jag
skriver? Nej, det måste du själv göra. Det finns en tydlig lagstiftning i Europa som säger åt dig att du måste ha koll på det. Om du är ägare av produkten och sätter den på marknaden till exempel. Dels måste du anmäla produkten i ett register. Och sen då så måste du uppfylla allt som hänger ihop med det hela då. Nämligen att du måste ha en som är säkerhetsrapport då på produkten. Om du inte kan göra den själv då lämnar du ju den till någon annan då, receptet. Och så sen säger att det här är en grej som jag ska smörja då på hela kroppen varje dag ungefär då. Och då ska ju då säkerhetsbedömaren då räkna då på det hela då. Då får den plocka fram data då.
Räkna och testa hoppas jag eller?
Nej, inte testa utan man behöver inte testa om sånt där. Det behövs ju inte.
Om? Det är ju aldrig
testa
testat.
Igen. Inte själva produkten, men man kan gissa utifrån ingrediensernas halter hur farligt det är.
Fast det är ju där jag känner en viss obehag.
Nej,
ja, men om man då har, man vet att de här ingredienserna, de är ofarliga. Och sen gör jag en ny produkt med, jag stoppar in lite fler komponenter som faktiskt har potential att reagera med dem redan.
Ja, då ska du kanske ha upptäckt det liksom när du gör stabilitetsstudien. Att nu har det skett en reaktion här, nu har det hänt någonting i den här krämen då som jag inte förväntar mig.
Men om det är skurkföretag, alltså jag menar
men
inte.
Alltså du är ålagd att ha koll på det liksom då.
Sedan 2013 är det förbjudet med djurförsök för kosmetika inom EU. Så om tillverkaren vill göra tester får de göra det i labbförsök, vilket har medfört att det idag är svårare att lägga till nya ämnen i produkter. Men det finns ju å andra sidan gott om ämnen i de flesta produkterna ändå.
Glycerin, kaliumsorbat, natriumcitrat, citronsyra, tokoferol, magnesiumsulfat, isohexadekane, bensylbenzonat, cera mikrokristallina, isopropylpalmitat, tokoferin.
Företagen byter ju också formerna i hög utsträckning. 25% eller vad det nu kan vara som byts ut varje år från företagens produkter. Så att man skakar ju av sig också eventuella bevis från någon enskild substans skadeverkande på det viset då.
Men hur långt in i kroppen kommer egentligen de här olika molekylerna?
Det är ju sällan liksom som saker och ting stannar i huden, utan den går ju igenom då, eller också, den kan ju i för sig fastna kanske på utsidan då. Och sen hur långt den går igenom och vilka nivåer det blir i huden, det är ju helt avhängigt av ämnets egenskaper. Så till exempel en stor molekyl som inte går igenom det, hyaluronsyra, den går ju inte igenom, den lägger sig på utsidan av huden.
Är det den som man ska bli antirynkig av?
Ja, och den blir ju, får ju en fuktig hudyta av då. tänker jag då.
Vill man egentligen att den ska gå in och lägga sig på något sätt och göra något?
Man brukar ju prata om det. Man är ganska duktig och vilseleda marknadsföring eller skriva saker då som folk läser in helt andra budskap i då. Så att man kan skriva då till exempel att det är mindre hyaluronsyra med i en åldrad hud än vad det är i en ung hud. För det är så då. Och här, varsågod, här har du en kräm som innehåller hyaluronsyra. Och då tänker folk, åh gud vad bra, nu blir jag ung i huden på en gång då. För det här kommer ju gå in i huden och göra så att jag blir ung på nytt då. Så tänker ju folk då. Industrin hjälper ju folk att liksom tro det då.
Men den gör inte det alltså? Den går
Nej,
inte in i huden.
Det finns inte någon människa som tycker att hyaluronsyra går in genom huden. Utan det lägger sig liksom då i ytstrukturen då. Det gör den då. Och sen brukar man säga, åh, nu har vi liksom sönderdelat här hyaluronsyra, så att nu går den in. Nu är det mindre fragment. Ja, säger jag då, ungefär. Det gör ju ingen skillnad liksom, om det är en fotboll eller om det är en tennisboll. För en tennisboll går inte heller igenom huden. Likaväl som en fotboll inte gör. Det spelar liksom ingen roll. Det är liksom det är påhitt, va. Och har man sönderdelat den tillräckligt mycket, då är det ju inte hyaluronsyra längre. För hyaluronsyra har en definierad struktur och så.
Små molekyler däremot kan gå igenom huden och ut i blodomloppet, men det behöver inte betyda att det är farligt i små doser. De vanligaste effektiva ämnena är återfuktande krämer som karbamid och glycerol som går in i blodet, finns ju också naturligt i en människa. Men hur vet man att ämnen som var och en inte är farliga inte reagerar med varandra till något nytt skadligt ämne om de kommer in i kroppen? Helt säker kan man inte vara, men om säkerhetsanalysen är utförd på ett professionellt sätt ser Marie Lodén det som osannolikt.
Ja, i kroppen det ser jag som osannolikt då, för att vi är så utspätt. Då, men i burken däremot då. Burken kanske är 100 gram då, och du väger kanske 100 kilo. Så att det är väldigt skillnad där då, på mängden som du späder ut dig i. Då.
Finns det exempel på att sånt har hänt?
I burken finns det ju det. Formaldehyd kan ju frigöras från vissa konserveringsmedel till exempel. Och andra ämnen också, brun utan solprodukter till exempel, innehåller dihydroxyaceton. Och den frisätter formaldehyd vid lagring. Eller om man har dålig formulering, felaktiga pH och kombinationer med substanser och så då. Och lika som det här med nitrosaminer kan också lätt bildas då, ihop med vissa substanser då. Då är det varningstext kring det och i den här kosing då, till exempel, eller i regelverket. Att ha det inte i sådana här behållare och ha det inte ihop med de här råvarorna.
Sedan ett tiotal år tillbaka ska det finnas ett bäst före-datum på förpackningarna till kosmetika. På produkter med kortare hållbarhet än 30 månader, 2,5 år, ska det finnas ett timglas och ett bäst före-datum. Men för produkter som ska hålla längre än så har man istället en symbol med en öppnad burk där det anges hur många månader efter öppnandet produkten håller. Marie Lodén tycker att det här är en dålig lösning. Till exempel bryts konserveringsmedel ner även i en oöppnad förpackning.
Men det är klart att har du haft en burk öppen och särskilt burkar då, och hållit på att kladda och stoppa fingrarna i, då blir det ju också kontaminerat lättare förstås då. Men öppen burkmärkningen är ju mycket behändigare för företag, för att då hamnar man aldrig så att man måste kassera någonting när man inte har sålt tillräckligt fort på hyllan.
Ja, för man har ju ingen aning om den.
Nej,
är producerad.
Den kan vara jättegammal. Och det är ju, för ibland är det ju svårt liksom för företagen att estimera hur fort man omsätter det på hyllan.
Och där lämnar vi huden och kosmetikan. Medverkade gjorde Emma Sparr, professor i fysikalisk kemi och kolloidal biologi vid Lunds universitet. Marie Lodén vid Evidarm Institut och Elmira Tavosi, senior utredare vid Läkemedelsverket. Och istället säger jag välkommen till dig, Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning och Framsteg.
Tack så mycket, Sofie.
Vad har du med idag?
Ja, jag måste bara nämna att det här med huden och hudprodukter. Att vi på Forskning och Framsteg, vi har ju skrivit en artikel om snigelslemmets roll i diverse hudprodukter.
Det verkar väldigt inne.
Minst sagt.
Ja.
Men jag har också med mig lite nyheter här från den senaste tiden. Och om du ser vad jag håller i handen här, Sofie.
En vanlig mobiltelefon.
Ja, jag tycker den är ganska tunn. Men de här kan bli ännu tunnare. För att skärmen på den här mobiltelefonen jag har från en känd tillverkare, Den är uppbyggd av flera lager av sensorer. Det är lysdioder som visar information, men för att skärmen ska reagera på beröring och kunna läsa mitt fingeravtryck till exempel och förändrade ljusförhållanden och så vidare, så krävs ytterligare sensorer. Men det ska det bli ändring på om vi får tro forskare i Linköping, för de har utvecklat en ny typ av digital skärm där flera olika sensorer ersätts av en enda, och då kan den bli mycket tunnare och billigare, och den kan dessutom fungera som solcell.
Oj!
Ja, de här forskarna vid Linköping, de har gjort en prototyp av en sån här skärm där de vanliga lysdioderna har bytts ut mot dioder av materialet perovskit. Och det är ett samlingsnamn för halvledare som har förmåga att både absorbera och sända ut ljus. Och den nya skärmen har presenterats i tidskriften Nature Electronics. Och där används lysdioder av perovskit för att utföra alla skärmens funktioner. Förutom att visa information reagerar dioderna på beröring, ljus, fingeravtryck och kan mäta användarens puls. Och som sagt, dessutom kan de ladda skärmen eftersom perovskit kan fungera som solcell.
Mm.
Och det är inte så att vi kan gå ut på nätet nu och beställa en mobil med den här skärmen, för att det är lite produktutveckling kvar. För att kunna visa alla färger krävs att skärmen innehåller dioder i både rött, grönt och blått. Och en utmaning då är att utveckla mer effektiva perovskit-lysdioder för grönt och blått. Och en annan utmaning är att öka livslängden, för den här prototypen den fungerar i några timmar. Och lite längre så vill man ju att ens skärm på mobilen ska fungera.
Mm. Det ser vi fram emot.
Det gör vi.
Vi går över till lite mer biologi, natur, eller?
Jag har ett par naturnyheter med mig. Bland annat en om fjärilar. Jag kan få beskriva ett par fjärilar här. Om du tittar på den här, hur ser den ut?
Ja, som en nässelfjäril fast ändå inte. Vit i mitten och så har den lite orange som egna vingar. Det ser ut som den har fyra vingar nästan.
Mm. Och det är alltså en aurorafjäril. Och ska vi ta nästa? Nu blir det förhör här.
Oj, limefjäril. Mm. Finns det?
Det här var en grön snabbvinge och den kläcks först av alla dagfjärilar. Den är grön och snabb och har lite skimrande grönt som övergår i lite rödskimrande också, i alla fall på den här utskriften. Den är också väldigt snabb så den är svår att hitta. Och aurorafjärilen, den har vitt i mitten och sen orange ute och lite brunsvart längst ut på vingspetsarna.
Mm.
Och att vi beskriver de här så noga, det är ju för att även du, kära lyssnare, kan bli en fjärilsinventerare på www.dagfjärilar.lu.se. Och LU, det står ju för Lunds universitet. Där håller Lars Pettersson, som är docent i zoekologi, där samordnar han svensk dagfjärilsövervakning som varje år inventerar det svenska fjärilsbeståndet med hjälp av 300 frivilliga runt om i landet.
Mm.
Och där kan man alltså gå in som privatperson på dagfjärilar.lu.se och bli den kanske 301 av de här. Och varför är det här intressant? Jo, för att det är tack vare de här 300 frivilliga som vi vet att fjärilar flyger allt tidigare på året.
Mm-hmm.
Vårens fjärilar flyger nästan 2 veckor tidigare än för 14 år sedan. Till exempel aurorafjärilen flyger 10 dagar tidigare och grönsnabbvingen 12 dagar tidigare. Fjärilarna är ett bra sätt att ta tempen på hur naturen förändras av klimatförändringar. De har många avkommor och korta generationstider och är lätta att känna igen. Så det är lätt att liksom spana in de här fjärilarna.
Mm.
Det är varmare klimat som har skapat den här förändringen.
Mm.
Men jag har också en annan klimatkopplad nyhet.
Mm.
Nu blir det artbestämning igen.
Oj då.
Den här har du faktiskt inte sett i Sverige, men den är släkt med svenska koltrastar.
Ja, men den ser ut som det som jag tror är en taltrast.
Ja, jag tänker på björktrast, men jag är ingen ornitolog.
Nej, så det är verkligen inte jag heller. Vi ber om ursäkt för dessa gissningar.
Mm. Ja. Till skillnad från en koltrast är den här i alla fall vit och lite fläckig på bröstet och har brun jassa och vingar. Det är en nordamerikansk fläckskogstrast som är släkt med vår koltrast. Och så här är det att de senaste decennierna har flera hundra fågelarter blivit mindre, till exempel den nordamerikanska fläckskogstrasten.
Mm.
Och forskare har tidigare antagit att det här krympandet har med de stigande temperaturerna att göra, det vill säga klimatförändringarna. Men nu slår svenska forskare hål på den teorin. Det är Andreas Nord som är biolog vid Lunds universitet även här. Han menar att det är osannolikt att djuren krymper för att bättre hantera stigande temperaturer. Han och hans kollegors modell som de har utarbetat visar att effekten av detta är så liten att den knappast har någon betydelse i praktiken.
Men varför krymper de då?
Exakt varför de blir mindre förblir en gåta. Mer forskning behövs.
Ja, som ofta.
Som så ofta, forskning är rörlig kunskap.
Ja, eller hur?
Som ständigt utvecklas.
Jaha, men då kan man i alla fall inte skylla mindre fåglar på att klimatet har blivit varmare.
Nej, det kan vi inte.
Men då så, då ser jag fram emot att få träffa dig igen om någon vecka.
Ja.
Tack så hemskt mycket för det, Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning och Framsteg.
Tack så mycket, Sofie.
Om vetenskap är slut för den här gången. Producent var Andreas Wiklund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Sofie Persson. Vi hörs snart igen.
Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.